På Bibelsöndagarna så ägnar vi just nu åt första Korinthierbrevet och vi har kommit fram till kapitel 7. Och det innebär att vi ska tala om äktenskap. I min bibel så har den här första delen av kapitel 7 överskriften svar på frågor om äktenskap. Och vi läser första Korinthierbrevet 7, 1-16. När det gäller det ni skrev, det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra utom möjligen för en tid med båda samtycke för att kunna ägna er åt bönen. Kom sedan tillsammans igen så att Satan inte frestar er eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta säger jag som ett råd och inte som en befallning. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt och den andra på ett annat. Till de ogifta och till änkorna så säger jag det är bäst för dem om de förblir som jag. Men kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig, för det är bättre att gifta sig än att brinna av begär. De gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag, inte Herren, om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om en hustru har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Mannen som inte tror är nämligen helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars skulle hela barn vara orena, men nu är de heliga. Men om den som inte tror vill skiljas, så låt honom skiljas. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva i frid. För hur vet du, hustru, om du kommer att frälsa din man? Och hur vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Det finns olika sätt att se på äktenskapet. Det finns bra sätt att se på det och det finns ganska dåliga sätt att se på äktenskapet. Det finns ståndpunkter som är bibliska och det finns de som är direkt obibliska. Och det här är en fråga som vi kan hålla i en öppen hand. Det här är inte en fråga som vi behöver hålla en sluten hand och slåss om. Det finns viktiga frågor som vi måste slåss om. Jesus är enda vägen till Herren, till Gud, till Fadern till exempel. Treenigheten, frälsningsordningen, sådana där saker som liksom måste ta strid för att säga att nej, men om ni börjar rucka på det här, då är det inte kristendom längre. Men huruvida man ser på äktenskapet på en eller andra sättet, det är inte en sån fråga som vi behöver ta strid över. Där kan vi ha olika betoningar eller olika sätt att se på det och fortfarande kunna ha god gemenskap med varandra. Bara konstatera att jag tänker si, du tänker så. Så när jag undervisar bibliskt om äktenskapet så utgår jag ifrån en syn på äktenskapet som grundar sig i förbundstanken. Äktenskapet är ett av Gud instiftat förbund. Bibliskt sett så är ett förbund någonting som har med Gud att göra, som rör hur Gud vill hantera en viss situation eller relation eller ett förhållande. Genom frälsningshistorien så ingår Gud diverse olika förbund. Han ingår ett förbund med Abraham, där Abraham blir far till många folk. Han hette ju Abraham från början och så fick han namnet Abraham för att han skulle bli fader till många folk. Och Gud säger till Abraham att jag ingår det här förbundet med dig. Att jag vill ge dig löfteslandet. och i dig ska alla människor bli välsignade. Det är ett förbund som Gud instiftar med Abraham. Gud instiftar förbund med Israel. Mannen Jakob, Abrahams sonson. Att han skulle bli Guds folk. Israel är Guds folk via förbundet som Gud har ingått med dem. Gud ingick förbund på nytt med Israel vid berget Sinai. Moses förbund, när Gud ger dem lagen. Han ingår förbund med David och säger att det ska alltid sitta en ättling av Davids. En ättling till David ska för alltid sitta på rikets tron. Det förbundet uppfylls genom Kristus. Och Jesus inrättade det nya förbundet med oss i påsken. Så genom hela Bibeln så har vi ett mönster av att Gud kommer och upprättar förbund. Och på det sättet så är äktenskapet också ett förbund instiftat av Gud faktiskt redan i första Mosebok. Det här bibelstället får inte jag med igen, men du får gärna slå upp det ändå om du vill. För jag kom på det nu att det kan vara bra att läsa det. Och om vi går till första Mosebok 2, 21-25. När Gud precis har skapat allting. Han har skapat mannen, satt honom i lustgården. Så i vers 18 så säger Herren: det är inte gott att mannen är ensam, jag vill göra honom en hjälp, en sådan som anstår honom. Och så skapar han Eva, kvinnan. I vers 21 så läser vi att då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen. Och när han hade somnat så tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då sa mannen: ja, denna är nu ben av mina ben, kött av mitt kött. Hon ska heta maninna, ty av man är hon tagen. Därför ska en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och det ska bli till ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Det här är det första äktenskapet. Och det är Gud som sammanfogar Adam och Eva. Och det är Gud som talar ut de här orden. Att därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Så Gud gör någonting i föreningen mellan Adam och Eva. När Gud sätter dem samman i ett äktenskapligt förbund så händer någonting med dem. Där de förenas och blir till ett. Det blir en enhet. I grundtexten här så används det hebreiska ordet echad. Som inte bara betyder ett som siffra, utan som betyder just enhet. Alltså någonting som är odelbart. Den lägsta grundenheten av någonting som inte går att dela i mindre delar. Så att när Gud säger att man och kvinna ska vara echad, så säger han att de ska vara som en enhet som inte går att dela. Man kan inte riktigt skilja på vart den ena börjar och den andra slutar i äktenskaplig term, så att säga. Man hör ihop på ett intimt sätt. Och tanken med äktenskapsförbundet är att spegla det förhållande som råder i Gud själv. Där Gud, Fadern, är ett med sonen och med anden. Fadern, sonen och den helige ande är ett. På samma sätt och med samma ord som man och kvinna är ett. Den här bilden kommer tillbaka sen i Nya Testamentet när Paulus undervisar om att han låter äktenskapet stå som en bild för både relationen mellan oss och Gud, men också liksom vara en bild, en förebild för någonting av Guds väsen. Så det är tänkt att återspegla en aspekt av Gud. Om man ser äktenskapet bibliskt sett utifrån den här förbundstanken, så blir det väldigt mycket lättare att sortera ut bibeltexterna som handlar om äktenskapet. Den andra ståndpunkten som jag står i, och som du inte behöver hålla med för att ta del av den undervisningen, men som kan vara bra att känna till, är att jag läser Bibeln utifrån en ståndpunkt av det som kallas för komplementarism. Långt och krångligt ord, komplementarism. Det innebär ett sätt att se på att Gud i skapelseordningen har lagt ner en tänkt olikhet mellan manligt och kvinnligt. Alltså att man och kvinna är skapade med samma Guds bild. Vi är båda bärare av Guds avbild, men vi är skapade olika. Man och kvinna är inte lika. Man kan se det, om man vill ha en bild för det, ska man jämföra det med att vi har en vänster och en höger hand. Både din vänsterhand och din högerhand är en del av din kropp. Både din vänsterhand och din högerhand är en hand. Du använder både din vänster och din högerhand. Men de är inte lika. De är väldigt olika, för de är spegelvända varandra. Så båda händerna är händer. Båda händerna är viktiga. Båda händerna är en del av din kropp. Men de är samtidigt olika. Och det finns saker du gör bäst med din vänsterhand. Det är saker du är bäst med din högerhand. Och det finns saker du bara kan göra med dina två händer ihop. Du kan inte göra det med en hand. Det är den komplementaristiska bilden av äktenskapet och av manligt och kvinnligt. Den andra sättet att se på det, det är ju att man har en egalitär bild. Egalitär kommer från jämställdhet, egalitet. En egalitär bild av manligt och kvinnligt. Då tänker man sig att det finns egentligen ingen grundläggande skillnad mellan manligt och kvinnligt. Vi är jämställda. Det finns liksom ingen skillnad i funktion eller i sätt att vara. Utan vi är bara människor, alla. Och en del råkar vara födda kvinnor och en del råkar vara födda män. Och det är också en sån här fråga som man inte behöver ta strid för och slåss för. Men det kan vara bra att känna till. Där skiljer vi oss åt även inom den här församlingen. Och även inom församlingsledningen så har vi en del som liksom tänker egalitärt och en del som tänker som jag, som är komplementär. Så. Men den här undervisningen och min förståelse av bibeltexten grundar sig i ett komplementärt syn på bibeltexten. Att det finns en nedlagd tanke från Gud med att skapa män och kvinnor distinkt olika. Män är på ett visst sätt, kvinnor är på ett visst sätt. I grunden. Sen finns det alltid individuella skillnader. Där vissa män har mer kvinnliga egenskaper. Vissa kvinnor har mindre och sådär. Det finns liksom en skala av det där. Men i grunden så finns liksom en tanke med att skapa det manliga och det kvinnliga. Som också reflekterar någonting av vem Gud är. Det reflekterar också någonting av Guds natur. Att det är tillsammans som en enhet som vi kan liksom vara Guds avbild fullt ut. Den här texten som vi har att prata om idag, där skriver Paulus om äktenskap och otukt. Han utgår, just det här undervisningen om äktenskapet utgår ifrån liksom ett större sammanhang i kapitel 6. Där han talar om just sexuell synd som var väldigt förekommande, var väldigt prominent, väl förekommande i just Korint. Den församlingen brottades med de problemen. För att de fanns i en sån kultur, en kultur som inte är helt olik den vi lever i idag. Det räcker med att gå ut på stan så ser man att sex säljer. Det är liksom på alla annonspelare överallt. Du kan liksom inte gå igenom ett samhälle idag utan att möta sexuella budskap. För det finns överallt. Och så var det i Korint också. Det är ingenting nytt. Det är inget vi har kommit på 2000-talet. Det här att sex säljer och är populärt. Det kunde redan de gamla grekerna. I Korint så hade man satt det här i system i sin hedniska religion. Så att man hade alltså organiserad tempelprostitution. Man tillbad sina gudar genom sex helt enkelt. Det fanns ett antal kulter som ägnade sig åt sex som tillbedjansform. Och det håller vi på med än idag. Det finns människor som har valt som sin livsstil att leva för sin sexualitet. Och ha det som sin identitetsmarkering. Och det är det som man har liksom som sitt livsmål. Och det kan vara, det behöver man inte vara liksom något annat än heterosexuell. Det finns heterosexuella som också har det. Man lever liksom sitt liv på Tinder. Hur många kan jag ha sex med innan jag dör? Man har lagt ner sitt liv för det. Och det är heller inget nytt. Det höll man på med redan i det gamla Grekland. Så därför så är Paulus ord till församlingen i Korinth väldigt relevanta till församlingen i Sverige idag. Vi lever i samma andliga klimat som vi har gjort under lång tid. Det är inte jättemycket som ändrar sig i mänskligheten. Det är liksom trender som kommer och går. Men grundproblematiken som mänskligheten brottas med är densamma sedan syndafallet under fram till idag. Och det första vi kan slå fast att Paulus konstaterar här, det är att äktenskapet är ett vapen mot otukt. Det är liksom basen för hela hans resonemang. Och han inleder också kapitel 7 med att tala om just det. Han skriver: nu till det ni skrev. Paulus svarar alltså på ett brev som vi inte har bevarat idag. Vi vet inte vad det var för frågor han fick i det där brevet. Han har fått ett brev. Det brevet var inte gudomligt inspirerat och blev bibeltext. Däremot hans svar nu i första Korintherbrevet kom med i Bibeln. Och då skriver han så här: det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Paulus förespråkar och föredrar celibat som livsstilsform. Faktiskt. Så om du lever ensam idag, så lever du i sällskap med Paulus. Han hade den livsstilen och han förespråkar den och säger att det är faktiskt det bästa. Om man har fått möjligheten att göra det, om man har fått den gåvan och kan göra det på ett rent och heligt sätt, så är det det bästa. Ja, ibland kan ju vi som samhälle, eller framförallt kanske som kyrklighet, vara dåliga på att bekräfta det. Vi vill gärna ta liksom kärnfamiljen och äktenskapet och hålla det högt. Och det ska vi göra. Men risken blir ju att liksom vi håller det högt och så blir den som är ogift känner sig väldigt utanför. Liksom det undervisas om äktenskap hela tiden. Men jag då? Så om du lever ensam idag, så lever du så som Paulus föredrog faktiskt. Han själv levde celibat. Tog sig aldrig någon fru. Vilket han skriver här också. Han säger att jag vill att folk ska vara som jag. Och han höll upp det som någonting han förespråkar. Men celibat är en nådegåva, det är inte ett ideal. Det är alltså inte så att han säger det här som en befallning. Att jag tycker att alla, eller ni ska sträva efter att vara som jag. Utan det är hans egen observation att det här är bättre. Det finns fördelar med att kunna leva på det sättet. Men det är en nådegåva. Och den kan den tillägna sig som har fått det som en gåva. Det här hittar vi lite längre fram i kapitel 7 i vers 32-33. Så skriver han så här att första Korintherbrevet 7:32. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Den gifte tänker på det som hör till världen och hur han ska glädja sin fru. Så det finns någonting av det här att kunna leva i celibat som gör att man frigörs för att faktiskt mer fullt ut kunna leva för Gud. För att när man ingår i ett äktenskapsförbund, så då ändras livsprioriteringarna. De måste göra det. Har man stått inför Gud och inför församlingen att lovat trohet och ingått i ett förbund med den människa man gifter sig med, då hamnar den relationen näst högst upp på prioriteringslistan efter din relation med din skapare. Så relationen till din Gud och till din frälsare är högst på prioriteringslistan. Men som nummer två ska äktenskapet komma om du har ett äktenskap. Och det innebär att det inte är rätt för en äkta make eller maka att prioritera till exempel tjänst i Guds rike över sitt äktenskap. Om man kraschlandar sitt äktenskap på grund av att man arbetar i församling i något form, i någon form av tjänst, det kan vara missionstjänst eller evangelisation eller predikan eller församlingsledning eller vad det nu kan vara. Om det arbetet går ut över och förstör äktenskapet, så har man misslyckats med båda. Om man misslyckas med sin tjänst i Guds rike och man har misslyckats med sitt äktenskap. Äktenskapet ska hållas i en prioritering över allting annat för den som är gift. Men den som är ogift är liksom fri på ett annat sätt att välja att prioritera att tjäna Herren fullt ut. Ni har ett exempel på det här. Hanna och Symeon som finns i templet och möter Jesus till exempel. Han kommer dit som spädbarn. Hanna fanns i templet varje dag och tjänade Gud med bön och fasta. För att hon var änka. Hon levde där. Hon hade vikt återstoden av sitt liv. Och hon kunde göra det för att hon hade inga andra som Gud hade lagt på under hennes ansvar. utan Gud hade frigjort henne till den tjänsten. Och det är en välsignelse som finns för dem som har fått det som en gåva. Men att leva i ensamhet och i celibat, det är enbart till för dem som har fått gåvan. Det här ser vi, Paulus skriver om det i det här sammanhanget i vers 7. Om vi tar upp första Korinthierbrevet vers 7. 7 och 7. Helst skulle jag vilja att alla människor var som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ene på ett sätt och den andra på ett annat. Och det han talar om här, det är samma sak som Jesus talar om i Matteus 19, 11-12. Matteus 19, där får Jesus en fråga om äktenskap och skilsmässa. Sammanhanget och kontexten är den att Jesus får en fråga ifrån det skriftlärda. De vill sätta honom på prov och frågar honom om egentligen en teologisk fråga som har att göra med det här, hur man ser på äktenskap. Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Och det här ställer de Jesus på prov med, därför att det var en omtvistad teologisk lärosats som baserade sig på någonting som Mose skrivit i Gamla testamentet. Och då säger Jesus i sitt svar, så citerar han det vi pratade om i början från Andra Mosebok. Han svarar: har ni inte läst? Kommer ni att försöka ställa mig till svar? Har ni inte ens läst er bibel, ni skriftlärda och fariser? Har ni inte koll på er teologi? Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Han gjorde dem till man och kvinna. Och han fortsatte: därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. Så Jesus säger: nej, ni får inte skilja er. Punkt. Färdig med den diskussionen. Och då frågar de ju då följaktligen: varför har i så fall Mose bestämt att mannen får skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Och svarar Jesus att därför att ni är så förstockade, så tillät Mose er att skiljas från era hustru. Men från början var det inte så. Ursprungstanken med förbundsäktenskapet var att det är ett oupplösligt förbund som varar livet ut. Det är därför vi vid en vigsel använder orden tills döden skiljer er åt. Det är liksom ett livslångt förbund mellan man och kvinna som ingås. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare. Och lärjungarna sa: om mannens ställning till hustrun är sådan, så är det bäst att inte gifta sig. Och då säger Jesus just de här orden i vers 11-12 som handlar om gåvan. Han svarade dem: alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana. Och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig. Jag håller inte med Folkbibelns översättning i den här passagen just, för att där står ett ord på grekiska som betyder enuk, eller det är egentligen det hebreiska ordet enuk som står där, som betyder att man har blivit kastrerad. I den gamla översättningen som jag brukar predika utifrån, från 1981, så hade man istället översättningen att det finns sådana som är utan kön från födseln, och sådana som av människor har berövats sitt kön, och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmel. Och där står ordet enuk, som egentligen var betydelsen en tjänare som hade blivit på ett eller annat sätt kastrerad. Det var vanligt förekommande i den tiden att framförallt de manliga tjänare som gjorde tjänst i sin härskares harem, där man praktiserade månggifte och liksom viftades i kvinnornas avdelningar, så blev man snöpt för att liksom inte kunna ställa till med någonting, någon sexuell typ av synd. Och det är det ordet som Jesus använder här. Men han använder det på tre sätt, för det behövde inte nödvändigtvis innebära. Man kunde ha ämbetet att vara enuck utan att ha blivit kastrerad. Det fanns exempel på det också. Då var man liksom i den tjänsten, att man tjänade i en sån position. Och Jesus ger tre exempel här. Det finns de som är födda sådana. Det finns alltså de som är födda antingen med någon form av födseldefekt som gör att man saknar förutsättningar för sexuellt liv. Eller att man är född utan sexualdrift. Det finns de som har det också. Att liksom, det är inte viktigt för mig. Det kommer aldrig liksom, man kommer inte in i det här att leva med en pågående sexual- och fortplantningsdrift. Det är de första kategorin som Jesus nämnde. De som är födda sådana. Det är någonting som Gud har gett. Jag är född sån. Den andra kategorin är de som har blivit det av mänsklig hand. Någon har gjort någonting med en. Det kan vara en olycka. Det kan vara att man har liksom tvingats. Tvångssterilisering eller tvångskastrering på ett eller annat sätt. Det kan vara vanligt förekommande på Jesu tid. Och det tredje är de som själva har gjort sig könlösta för himmelrikets skull. Man har alltså fått det som en nådegåva från Gud att kunna lägga av den delen. Och helt enkelt inte vara beroende av sexuellt umgänge för att må väl. Utan man, Gud är nog för mig. Och det här talar Jesus om att alla kan inte tillägna sig detta utan bara de som har fått den gåvan. Det är en gåva som Gud ger att kunna leva på det sättet. Och det är det som också Paulus talar om här i första Korinthierbrevet 7. Så att han går vidare, han konstaterar att det är inte det vanligaste att man får den här gåvan. Det är liksom inte normen, utan normen är att man ska gifta sig och leva i ett äktenskap. Det är det vanliga. Sen finns det de som får gåvan att leva ett annorlunda liv. Och med det så säger Paulus då att med tanke på all den otukt som finns ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Äktenskapet i sig och samlivet i äktenskapet är en försäkringspremie mot att bli utsatt för sexuell synd, frestelse till sexuell synd. Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen, och likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör kvinnan. Här lägger alltså Paulus en befallning på de gifta. Ni ska ha ett aktivt samliv i äktenskap. För att annars så utsätter ni er för risken att drabbas av sexuell synd. Och det går egentligen diametralt emot hur världen lär oss att se på sex och samlevnad även inom ett äktenskap. Vi får ju alltid i oss liksom med modersmjölken där med liksom, ja, men det är min sexualitet. Det är jag som ska få. Det är vad jag vill och uppskattar. Och liksom, hur vill jag ha det? Vilket samtycke ger jag? Och så där. Det är väldigt fokuserat på att jag själv ska få. Jag går in i ett äktenskap för att liksom jag har ett behov som ska uppfyllas. Men Paulus ställer det här helt och hållet på huvudet och säger, nej, det är precis tvärtom. Ditt fokus behöver vara på den andra parten. Från båda håll. Vad är det den andra behöver? För min del så behöver jag behöver tänka på, vad har min hustru för behov? Vad behöver jag ge henne för att det ska bli väl? Jag behöver vara beredd att betjäna med kärlek, omsorg, närhet och allt som kan tänkas behövas i ett äktenskap. Och när båda parterna har den förståelsen, då blir det någonting väldigt vackert. Då skapas någonting där det inte är till för att ta utan för att ge. Inte här för att bli betjänad utan för att betjäna. Och i den bemärkelsen så stämmer Paulus ord då. Att mannen bestämmer inte längre över sin kropp. Jag ska inte se den som att det här är min kropp, jag gör med den vad jag vill för att det gagnar mig och betjänar mig. Jag ska se det precis tvärtom. Det är en kropp som jag har gett vidare till min hustru. Jag har gett mig åt henne. Det är nu hennes kropp. Jag har valt av egen vilja att gå in i det förhållandet och leva så. Och det är därför som ett äktenskapsförbund bara kan sant och visst fullt ingås av två äkta troende kristna. Om inte båda parterna i äktenskapet går in i det med samma överlåtelse till Gud och till varandra, så blir det ojämlikt. Och därför så är inte ett förbundsäktenskap möjligt mellan någonting annat än en troende man och en troende kvinna. Som båda väljer av hela sitt hjärta att gå in i det här förbundet under Gud och ge sig till varandra i lika grad. Och därför blir det problem om man slarvar med det här. Om man ingår ett förbund med någon som inte tänkt att man ska kunna ingå ett förbund med. Och det händer. Paulus vänder sig ju här till män och kvinnor som har en otroende maka eller maka. Ett sätt som det kan hända på, det är förstås att båda två är icke-troende och så kommer den ene till tro. Och då är man ju där man är, då får man laga efter läge och hantera läget som det är. Ett annat sätt som det kan hända på, det är ju då att båda har en bekännelse men den ena inte menar allvar med sin bekännelse. Att det kommer fram efter ett tag att det här var liksom inte, jag har inte någon avsikt att leva ett helgat liv och överlåten till Herren. Det är bara läpparnas bekännelse och inte kristen på riktigt. Och då kommer man in på det som Paulus skriver om senare, om att det ibland kan vara en tillåtlighet för skilsmässa. Det här får förstås aldrig användas för någon form av tvång eller misogyni, alltså kvinnomisshandel eller sådär. Man får liksom aldrig någonsin tillåta att det här används som en befallning, för den är inte skriven sån. Den är skriven utifrån förbundstanken att frivilligt så går jag in och jag väljer att jag ger bort min kropp. Och min fru väljer att hon ger bort sin kropp på samma sätt. Det är att gå in under Herrens ordning med egen frivilja. Så man får aldrig använda det här liksom som ett slagträ i debatten och säga att du ska minsann. Jag har behov, se till att uppfylla dem. Men det är en regel för ett förbundsäktenskap som är väl värd att följa. Det finns någonting i det här som utgör ett skyddsmedel mot sexuell synd. Jag tror att väldigt mycket av de problem som finns runt om i samhället hade kunnat avvärjas om det här faktiskt hade varit i funktion långt mycket mer än vad det är. Jag tror att väldigt många fler äktenskap hade hållit om man hade lärt ut det här och praktiserat det. Jag tror att väldigt mycket mer orenhet och sexuell synd som vi har ute i samhället hade kunnat dämpas och bara tonas ner, för att det inte funnits någon behov för det. Det hade inte funnits liksom någon dragkraft i det om fler hade levt i den här typen av äktenskap. Vi går vidare. Det andra som Paulus konstaterar, det är att avhållsamhet är en dygd. Han säger, håll er inte ifrån varandra annat än för en tid. Om ni har enats om det för att ostört kunna ägna er åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. Det säger jag som ett medgivande. Inte som en befallning. Det vill säga, Paulus ger ett medgivande. Att ja, det är okej om ni vill avsätta tid för att vara isär. Och ägna er åt bön och gudstjänstliv en stund. Men kom då överens om det och kom sedan samman igen. Låt inte det bli en norm och låt det inte bli spänningar i äktenskapet över det. Men om du har fått gåvan att leva i avhållsamhet och inte drabbas av begär utifrån den livssituationen, så prisa Gud för det. För det är en gåva. Det är gåva att kunna leva så. Har du inte fått den gåvan men ändå befinner dig i den situationen, be honom om hjälp. Be Gud om hjälp. För det här finns det ett löfte i Guds ord. Här finns det liksom någonting att ta tag i och stå på. Att man kan påminna Herren om att Herre, du har inte sagt att det här ska vara. Du har inte sagt att det här med avhållsamhet ska liksom vara någon norm. Jag ska inte behöva leva så här om jag brottas med och kämpar med och alltid liksom får problem med sexuell synd för att jag är ensam och inte har någon i mitt liv. Hjälp mig här. Ta bort därifrån mig eller sänd någon in i mitt liv. För jag är övertygad om att Gud är trofast i sitt ord och hjälper i den bemärkelsen. Därför att Paulus just skriver det, att om de inte kan behärska sig så bör de gifta sig. Det är bättre att gifta sig än att brinna av åtrå. Det är inte tänkt att den här, det som är tänkt att vara en välsignelse inom äktenskapet ska kunna få tag på en människa och driva dem till så långt i liksom sin sexuella synd så att man begår oegentligheter. Det är inte tänkt att fienden ska kunna ha någon hållhake där. Gud har inte avsett för det att vara så, utan han har tänkt att det ska finnas en väg ut. Sen kommer Paulus in och talar om skilsmässa. Och då börjar vi i vers 10. De gifta ger jag denna föreskrift som inte är min utan Herrens. Och då tänker han tillbaka på det Jesus säger i Matteus 19. Han går tillbaka och tänker på att när Jesus när han undervisade om äktenskapet så citerade Jesus första Mosebok. En hustru får inte lämna sin man. Men gör hon det ändå ska hon förbli ogift eller försona sig med mannen. Och en man får inte skilja sig från sin hustru. Det första vi kan konstatera, det är att grundinställningen i hela undervisningen som Jesus har, som Paulus har och som Bibeln överlag har, är att äktenskapet är heligt och skilsmässa är en synd. Malaki 2:16. Jag hatar skilsmässa, säger Herren, Israels Gud. Att man höljer sig i våld som i en klädnad, säger Herren Sebaot. Så var på er vakt i er ande och var inte trolösa. Det förbund som Gud instiftar mellan man och kvinna är avsett att vara livslångt. Och grundregeln är att det får inte lov att brytas. Därför är det aldrig okej att skiljas för att man inte längre tycker om varandra. Det finns ingen gnista kvar, det finns ingen. Då har man missat någonting annat. Då har man missat att ta med Herren in i sitt äktenskap och arbeta på det. Då har man misslyckats med att leva ett gemensamt gudsliv och böneliv. Man har misslyckats med att hålla äktenskapet i helgd på det sättet att man vårdar det och låter den heliga ande vara den som håller gnistan i liv. Man har fallit i fällan av att liksom låta romantiken vara Gud i äktenskapet. Jag tror det är ganska vanligt. Man tänker att det ska vara liksom rosenskimrande. Och så 5 år efter vigseln, när det inte är rosenskimrande längre, så tänker man att nu har det här gått sönder och så vill man bara skiljas. Och det säger Gud här, att jag hatar när ni gör så. Jag vill inte att ni gör så. Ni förstör någonting som jag har tänkt ska vara livslångt. Kom till mig istället så hjälps vi åt att rädda upp det och räta upp det. Låt mig välsigna det. Med det sagt så ska vi märka att det gäller förbundsäktenskap. Ingånget mellan en troende man och en troende kvinna. Inför Gud och församlingen. För det är egentligen bara det som är ett bibliskt äktenskap. Allting annat som vi kallar för giftermål idag, det är inte det. I Guds ögon så är det någonting annat. Att man är sambo och flyttar isär, eller att man två hedningar är gifta med varandra och sen inte är det längre. Det är inte samma sak. I Guds ögon så är det, när han skapar ett förbund, så är det mellan en människa som lever i relation till sin skapare och en annan människa som lever i relation till sin skapare. Som väljer att ingå förbund med varandra. Och det är också därför som nu Paulus skriver de här förklargörandena. Att om du har hamnat i situationen där du lever med en otroende make eller maka, så är du inte bunden. Vi ska inte göra det här till en moselag och piska varandra med den och liksom ställa till med svårt lidande för att människor blir låsta fast i relationer som inte fungerar. Det finns nåd, det finns upprättelse, det finns försoning. Så för, om du har gått igenom en skilsmässa i ditt liv bakåt, känn inte fördömelse över det då. Gud kan upprätta det. Gud kan försona det. Men kanske kan det vara så, om du inte hittills har gjort det, att du behöver gå till Gud med omvändelse och säga: Herre, det här delen av mitt liv, det sprack ju, det är trasigt. Jag har gjort någonting här som du inte vill. Jag behöver vända om från det här. Herre, jag behöver hjälp, jag behöver förlåtelse. Jag behöver nåd. För att det kan finnas hållhakar där som sitter fast, som gör att relationer i dagsläget inte fungerar för att någonting har varit trasigt bakåt i livet. Och då behöver det upprättas, då behöver det försonas. Och det finns alltid den möjligheten i Herren. Det finns ingen synd som är svår för Gud att förlåta. Men ibland kan vi ha svårt att komma med våra synder till honom. Antingen för att vi inte ser det eller för att vi inte vill. Men det finns då undantag som Paulus konstaterar. Och ett av dem nämner han här. Till de övriga säger jag själv, inte Herren: om någon broder har en hustru som inte är troende, men som är villig att leva med honom, så får han inte skilja sig från henne. Om någon kvinna har en man som inte är troende men villig att leva med henne, får hon inte skilja sig från honom. Och så kommer anledningen: ty mannen som inte tror har helgats genom sin hustru, och hustrun som inte tror har helgats genom sin troende man. Annars vore era barn orena och inte heliga som nu. Vad betyder det? Vad betyder det att barnen är heliga om en part i äktenskapet är troende? Jag blev lite paff när jag läste det där. Har vi några teorier, tankar? Ja, det låter ju faktiskt som att Paulus säger att, men då är ju barnen också frälsta. Eller? Ja, man skulle kunna vid en snabb läsning läsa det så. Och det finns ju traditioner där man tänker så. Alltså, vi tillhör ju den del av kristenheten som har det man brukar kalla för en pietistisk tro. Pietismen betyder att man har en övertygelse om att för att ingå i Guds rike så behöver man ha en personlig överlåtelse till Jesus som sin Herre och frälsare. Man behöver ha ett frälsningsögonblick. Man behöver ett personligt ställningstagande för Gud, att leva med Gud. En personlig tro. Det är det som brukar kallas för pietism. Det finns ju samfund där man inte tänker så, utan man tänker mer i ett kollektivistiskt troende. Man ingår i kyrkan och därigenom, när man ingår i de heligas gemenskap, så finns man med i Guds rike. Hela den lutherska kyrkan är så, den katolska kyrkan är så, den ortodoxa kyrkan är så. Man betonar inte den här personliga frälsningsupplevelsen på samma sätt som vi gör. Det innebär inte att man fråntar individen sitt ansvar att leva gudsfruktigt och leva i relation med sin skapare. Men man betonar inte pietismen på samma sätt som kanske vi gör. Och då har man ingen problem med den här versen. Men för pietisterna så blir det här ett problem. Vad är det Paulus egentligen menar här? Hur kan barnen vara helgade för att en av föräldrarna är troende? Hur ska vi reda ut det? Jo, om man tittar på grundtextens ord, vad är det egentligen för ord han använder där, så betyder det grekiska ordet helgad, det betyder samma sak som det hebreiska motsvarighetsordet, att vara ställd åt sidan, avskild för Gud. När det talar om att Gud är helig, så betyder det att han är skild ifrån världen, han är i en annan kategori för sig själv. När Israel vandrade runt i öknen och fick uppenbarelsetältet, så fick de jättemycket strikta regler för hur saker och ting skulle göras heliga. Och det innebär inte någonting annat än att de blir avskilda på ett särskilt sätt för att betjäna Herren i en särskild funktion. Så ett heligt föremål är ett föremål som är avsett för gudstjänsten. Det har blivit helgat åt Herren, givet åt honom. Får inte användas hur som helst till någonting annat. Vi läser även i Gamla testamentet hur människor helgade sig för tjänst. De gick och gjorde vissa ritualer. Man kanske tvättade sig eller man beströk sig med blod. Eller vad det nu var för tjänst man skulle göra. Så att man helgade sig till tjänst. Och det är den bemärkelsen som Paulus skriver här. Att barnen i ett äktenskap där en av föräldrarna är troende. De är helgade, de är avsatta för Guds rike på ett sätt som innebär att de ingår i inflytande sfären där Guds ande arbetar. Om du har en förälder som ber för dig, som läser Bibeln för dig, som läser bibelberättelser för dig, som sjunger andliga sånger hemma kanske, då innebär det ett helgande. Sen är det fortfarande ett individuellt ansvar på den, det barnet så att säga, att någon gång i livet så behöver man börja leva i den helgelsen man har fått med sig som gåva. Man har blivit avskild för Guds rikes påverkan som barn. Men man behöver fortfarande få en relation med sin frälsare för att liksom kunna tillgodogöra sig den helgelsen. Och det är därför som Paulus också säger då att ni får inte lov att förskjuta er otroende maka eller maka hur som helst. Därför att ert inflytande i deras liv är avgörande. Så lever du tillsammans med en icke-troende och de är beredda att fortsätta den relationen. Då får du inte enskilt bara säga att nej, men nu är jag trött med det här, nu vill jag gå. Däremot tvärtom, om den som inte tror vill skilja sig så må han göra det. I sådana fall är den troende brodern eller syster inte bunden. Gud har kallat er att leva i frid. Den där, just den versen, Gud har kallat er att leva i frid. Det är en väldigt viktig nyckel till att förstå hur det här hänger ihop. Därför att till syvende och sist i slutändan så kan du aldrig frälsa någon. Inte din äkta hälft, inte dina barn, inte dina föräldrar, inte dina barnbarn, inte dina arbetskollegor, inte någon. Du kan inte frälsa någon. Ibland tänker vi och undervisar vi i frikyrkligheten på ett sånt sätt som om vi tror att vi faktiskt kan det. Tänk att det var någon som sa det till mig när jag berättade min frälsningsupplevelse. Ja, men då måste du ju ha haft många som har bett för dig. Som om det vore någon slags andlig naturlag. För att jag kom till tro helt utan pastor, kyrka, någonting. Gud mötte mig i mitt vardagsrum. Slog om en strömbrytare i huvudet på mig och sa, nu ska du vara troende. Du tror på mig nu. Pum! Och så blev jag kristen. Och det kan mycket väl, eller så kan det inte, ha samband med att folk har bett för mig. Gud väljer väldigt ofta att arbeta via människors böner. Men inte på något som helst sätt på ett vis där han gör sig beroende av eller bunden av att vi ska be för att något ska hända. Har du fått den undervisningen så tvätta den bort ur ditt huvud. Gud är inte på det viset beroende av dina böner. Han väljer ibland att använda dina böner. Han väljer att svara på dem. Vi ska be, vi är kallade att be. Be är jättebra att göra. Det är fantastiskt med bön. Och det är viktigt. Och det är ett gott arbete för oss. Men det får inte bli att vi belastar oss själva med att den kom inte till tro. Tänk om jag bara hade bett lite till. Är du med på skillnaden? Om våran bön blir sådan att vi börjar prestera saker, att vi tänker att ja, men om jag bara ber lite hårdare, lite till, lite mer, lite bättre, så då kommer nog den här människan till tro. Du kan ju bli helt totalt förkrossad. Jag har mött människor som har blivit liksom, lever i stor, svår, djupt sorg. Jag vet inte om pappa någonsin tog emot Jesus. Jag kanske inte bad någon. Det är så sorgligt att möta det. Det är inte så bön är tänkt att fungera. Bön är hjärtats samtal med sin Herre och skapare. Att utgjuta det man längtar efter. Fader, jag längtar efter att mina jordiska föräldrar ska komma till dig. Jag ber att det ska ske. Herre, låt dem möta din nåd och frälsning. Men i slutändan så är det Herren som avgör och inte du vad som händer med dina böner. Och det konstaterar Paulus här också. Gud har kallat er att leva i frid. Hur vet du, kvinna, att du kan rädda din man? Och du, man, att du kan rädda din hustru? Hur vet du det? Hur kan du påstå att du ska kunna be på ett sätt som gör att Gud ska tvingas gripa in i den människans liv eller inte? Nej, det behöver du lämna till Gud. Och vi behöver ge påminna varandra att det är så Herren är tänkt, eller det är så Herren har tänkt att bön ska fungera. Så du är kallad att leva som vittne. Oavsett om du är gift eller inte, om du är gift med någon som tror eller som inte tror. Så du är kallad att be, men du är aldrig ansvarig för vad svaret blir när du ber. Det ligger inte på dig. Du är kallad att leva heligt, men du kan inte helga någon annan. Din helgelse rör dig och din relation till Gud. Du avskiljer dig för din tjänst till Gud, inte någon annan. Du är kallad att vara ett inflytande i andra människors liv, men aldrig någonsin att vara deras frälsare. Du kan inte frälsa någon, bara Jesus kan det. Äktenskapet är ett förbund. Lever du i ett sånt, så vårda det förbundet. Vårda det. Låt Gud komma in i det och vitalisera det och göra det levande om det har blivit stelt och tråkigt. Samliv i äktenskapet är ömsesidigt tjänande. Det är gott att utge sig för någon annan. Att inte tänka att jag ska, jag vill och jag behöver. Utan vad är det du behöver? Vad kan jag ge ut av mig själv? Ta med Gud i allt som rör ditt äktenskap. För det här förbundet är skapat till samhällets bestånd. Sa man för inom kyrkan. Det är tänkt att samhället ska vara byggt på familjen som enhet och äktenskapet som dess bas. Det är så mycket lidande, nöd och synd som kunnat undvikas om vi hade haft starkare äktenskap. Så har du yngre människor i din närhet som lever i äktenskap, be för dem. Om öppningen finns där, tala med dem då om de här sakerna. Om ni har den relationen, inte alltid det här går, men kan man så gör det. Hänvisa den här typen av undervisning. Det finns gott om organisationer som jobbar med att vårda kristna äktenskap. Det är viktigt. Det ger någonting gott. Det ger en god frukt. Om du är ensam, vig dig åt Gud. För du är viktig i Guds rike. Du har fått en gåva, du har fått en tjänst. Du har fått en möjlighet att tjäna på ett sätt som inte alla kan göra. Om du lever i celibat idag så är det en gåva som du kan använda till tjänst för Gud. Jag ber att vi alla skulle ta hand om varandra i den bemärkelsen, så att ingen behöver känna sig ensam eller utesluten. Så här vill vi tacka dig. Vi tackar dig att du har instiftat äktenskapet som ett förbund, Herre. Vi tackar dig för det vi har fått ta emot ur ditt ord. Vi ber att det här skulle få fäste i hjärtat och att det skulle hjälpa oss att leva i samförstånd med varandra och med dig, Herre. Tack att vi får lämna resten av den här dagen i dina händer, Jesu namn. Amen.